Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om något som heter positivt beteendestöd, och det är jag, Liv, som ska prata med Peter Karlsson om det här. Välkomna ni som lyssnar, och välkommen Peter.
Tack.
Du kan väl börja med att presentera dig för våra lyssnare.
Jag jobbar som psykolog och har gjort det i ganska många år. Innan dess så var jag förskollärare och har jobbat inom olika typer av behandlingsverksamheter och med barn med svårigheter. Så att när jag blev psykolog så var det ganska naturligt att fortsätta inom barn- och ungdomsområdet. Jobbar nu mycket med handledning, utbildning, främst mot skola, grundsärskola, habilitering, LSS-verksamheter, alltså olika typer av boenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Så liksom ganska brett, både barn, ungdomar och vuxna.
Just det, spännande. Och som jag sa då, så ska vi prata om något som heter positivt beteendestöd. Lite torrt sådär, låter det. Vi kanske helt enkelt får förklara att termen är inte så klatschig i sig själv. Men vad är det man menar när man säger positivt beteendestöd?
Ja, nej, men det stämmer ju som du säger att termen i sig är ju inte så klatschig. Däremot säger termen ganska väl vad det handlar om. Alltså det är ett förhållningssätt eller ett arbetssätt som handlar om att egentligen stötta människor med olika typer av svårigheter att utveckla adaptiva eller användbara eller fungerande beteenden och färdigheter. Det utvecklades för, vad är det, kanske drygt 20-30 år sedan, för personer med alltså stora beteendeproblem och stora funktionsnedsättningar, ofta personer som bodde på olika typer av boenden med utagerande, våldsamma, aggressiva beteenden eller självskadebeteenden. Människor som ofta levde ganska begränsade liv och utifrån sina beteenden och utifrån de begränsningar de hade en ganska dålig livskvalitet. Ofta utsattes för bestraffningar och så, både från, liksom, ja, från behandlare och så, för att de hade så svåra beteenden. Så att egentligen som en reaktion på den liksom dåliga livskvaliteten så utvecklar man det här förhållningssättet där man egentligen lägger mindre fokus på att ta bort beteendeproblem och snarare fundera på hur kan vi stötta de här människorna att utveckla mer fungerande, användbara beteenden som gör att vi kan minska deras begränsningar, öka tillgängligheten till alltså det vanliga vardagslivet som alla vi andra har tillgång till. Och det som var väldigt alltså viktigt för dem som utvecklade metoden var ju dels att de metoder man ska utgå ifrån ska vara forskningsbaserade. Mm. Alltså att det vi vet genom forskning fungerar för att både utveckla fungerande beteenden och att minska beteendeproblem, de ska vi använda oss av. De metoder och verktyg vi har för att göra analyser och kartläggningar som också har forskningsstöd, de ska vi använda oss av. Och vi ska bygga våra åtgärder på att vi har gjort en individuell kartläggning, en individuell analys av den individen vi ska hjälpa.
Den här termen positivt beteendestöd, vad står det positivt för där?
Att det står egentligen för att man med positiva metoder, alltså undvikande av bestraffningar och begränsningar, ska stötta utvecklandet av liksom funktionella adaptiva färdigheter snarare än att fokusera på att ta bort beteendeproblem. Så att liksom man jobbar långsiktigt framtidsinriktat. För att om du bara fokuserar på att ta bort beteendeproblem så lär du ju inte någonting nytt.
Kan du ge något exempel på vad ta bort och att...
Ja, men säg att vi har en person med som inte har något talat språk, som kanske slår sig för att slippa ifrån en kravsituation. Det kan vara en undervisningssituation i skolan, eller det kan vara att man ska bli duschad på sitt boende. Och om man då slår sig så backar personalen eller de vuxna på skolan och låter den slippa. Då skulle man ju vilja, då funderar man på vad är det personen säger med sitt beteende. Ja, men jag vill inte vara med på det här. Kan man hjälpa personen att utveckla ett bättre sätt att kommunicera att jag vill inte vara med på det här? Man kan till exempel jobba med bilder eller med tecken om personen inte har ett talat språk. Så att man kan liksom ändå tala om att nu vill jag ta en paus ifrån undervisningssituationen. Eller jag vill inte duscha just nu. Och att man då får... Men om vi bara då med bestraffningsmetoder till exempel tar bort självskadebeteendet, så betyder det ju inte att personen har lärt sig hur man på ett annat sätt kan be att få slippa någonting. Så att det här att liksom hela tiden titta på vad är funktionen i de här problembeteendena, och kan vi lära in andra beteenden, mer funktionella beteenden, mer socialt acceptabla beteenden som kan personen kan uppnå samma sak med.
Först skulle man bara fokusera på att jobba bort beteenden, så skulle man också lämna personer med ganska lite kvarvarande beteenden på något vis. Liksom.
Ja, men dels så att du lär ingenting nytt. Du lär dig inte hur du ska göra istället. Men också att det är svårt att bara ta bort ett beteende utan att använda bestraffning. Men om vi då istället struntar i problembeteendet lite grann. Vi försöker förebygga det, men vi lägger fokus på att lära in till exempel mer funktionell kommunikation. Att kunna tala om vad jag vill och vad jag inte vill. Och så tränar vi det, vi förstärker det, det vill säga att vi gör så att de beteenden lönar sig mer. Det är lättare att få sin vilja igenom om jag kommunicerar på ett schysst sätt än om jag slår mig eller om jag kastar stolar eller börjar riva personalen eller vad det kan vara jag har använt tidigare. Så att det handlar både om att undvika bestraffningsmetoder, men också att undvika att, som du lite var inne på, att personen hamnar i ett vakuum utan några beteenden alls att kunna påverka sin omgivning. För det är någonstans det är alltid en rättighet att kunna påverka sin omgivning. Men det kanske inte är självklart en rättighet att göra det genom att kasta stolar. Eller genom att riva andra. Så att vi försöker liksom minska förekomsten av problembeteendet. Men inte ta bort rättigheten att liksom uppnå det man kanske har uppnått med sitt problembeteende. Det som man då kallar för funktionen. Att alla beteenden är funktionella. Så de fyller en mening för oss.
Just det. Du sa förut att det här är ett långsiktigt jobb. Vad menar du när du säger så?
Alltså ofta, framförallt om vi pratar om personer med kanske utvecklingsstörning, autism eller andra typer av inlärningssvårigheter. Så att lära sig nya färdigheter, det tar ju oftast tid. Att om du ska kunna lära dig ett beteende som... eller en färdighet som kan ersätta problembeteendet, så måste ju det få ta tid. Så det innebär att att under tiden, om vi säger att vi har en person med svåra beteendeproblem, då kan vi behöva jobba med att kanske förebygga, vi kan behöva sänka kraven, vi kan behöva jobba med att anpassa miljön, vi kanske behöver ha strategier för hur personal eller föräldrar eller lärare ska kunna bemöta och hantera beteendeproblemen när de uppstår på ett sätt som undviker att det blir upptrappning eller skador, men också på ett liksom respektfullt sätt. Men vi kan inte stanna där. För det är klart att vi kan ta bort beteendeproblem genom att bara anpassa miljön. Vi anpassar bort behovet av beteendeproblemen. Men det lär sig ju inte personen någonting av heller. Utan vi kan behöva anpassa, vi kan behöva förebygga för att skapa, vad ska man säga, handlingsutrymme. Att jobba med färdighetsträning. Att börja dels identifiera, ta reda på vad är det för färdigheter den här personen saknar. Och många gånger så handlar det om kommunikation. Att man inte har bra sätt att kommunicera. Men det kan också handla om att omgivningen har inte varit så himla duktiga på att lyssna på den kommunikation man har. Så att det kan handla både om att lära personen bättre sätt att kommunicera, men också se till att omgivningen blir duktiga på att lyssna på kommunikationen. Men det kan också handla om sådana här färdigheter som att hantera krav. Livet innehåller krav. Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte, så innehåller livet krav och förväntningar. De kan vi inte heller anpassa bort. De ska vara på en rimlig nivå. Men livet kommer att innehålla krav, och det behöver man få färdigheter att hantera. Livet innehåller motgångar och frustration och irritationsmoment. Jag tror att de flesta av oss, om vi tittar på vår dag, så innehåller den hundratals små irritationsmoment. De flesta rycker vi på axlarna åt. Och så går vi vidare. Men om du inte har fått färdigheter att hantera livets motgångar, livets frustration. Så dels så blir det liksom, det blir väldigt låg livskvalitet, därför att du kommer att liksom bli frustrerad gång på gång på gång under dagen. Men det är också så att om du inte får träna dig på att hantera frustration och motgångar, då minskar din motståndskraft. Så att liksom mindre och mindre irritationsmoment kommer att trigga din irritation. Till slut så är det liksom den egna kroppen som är irriterande. Därför att det kliar och du fryser och du har ont i halsen och så vidare. Så att få träna sig på att hantera livets liksom, att livet suger ibland. Och det gör det för oss alla, och det behöver vi kunna få hjälp att utveckla de förmågorna. Sen ska det naturligtvis vara i liksom lagom takt. Men vi kan inte skydda från motgångar, för livet kommer att drabba oss i alla fall.
Mm. När du säger det så här, så tänker man ju att man skulle vilja att den här träningen sattes in när barnet typ var pyttelitet. Alltså...
Ja, och det är ju så man tänker, till exempel när det gäller småbarn med autism. Att man jobbar med det som då kallas för intensiv beteendeträning, IBT. Att man försöker alltså rusta barnet för framtiden. Att liksom hantera det vi kallar följsamhet. Att man kan liksom låta sig styras av förväntningar, normer, regler, vuxnas instruktioner, ta hänsyn till andra och så vidare. Så att ju tidigare vi får börja jobba med det här, desto lättare och desto mer blir det som att vaccinera mot beteendeproblem. Det går att göra när vi pratar om äldre barn och ungdomar och vuxna, men det är mycket svårare. Dels för att liksom gamla beteenden, redan inlärda problembeteenden, är mycket mer befästa. Mm. Men också för att det är ofta svårare att skapa bra inlärningsmiljöer, framförallt om vi pratar om vuxna med beteendeproblem. Att få till en bra inlärningsmiljö på en daglig verksamhet eller ett boende där personalen har många andra brukare att ta hand om, det är inte helt enkelt alltid.
Om man skulle ta något exempel på ett barn som har... Om du skulle ta ett exempel på något som du träffar hyfsat ofta. Och kanske då parallellt, om du hade träffat det barnet när det var, säg, 3 eller när du träffade det när det är 16. Hur du jobbar och vad det blir för skillnad, går det att beskriva?
Ja, alltså den stora skillnaden tror jag egentligen blir att om jag träffar... Jag menar, säg att jag träffar en 16-åring med beteendeproblem som kan vara både självskadebeteenden, kanske att slå sig i huvudet eller riva sig eller så, men också utagerande beteende som att kasta saker, spotta, slå på andra. Då måste jag ju ofta fokusera mera på själva beteendeproblemet, det vill säga att jag behöver försöka kartlägga och förstå beteendeproblemet och se i vilka situationer förekommer det här, vad är det som brukar hända innan, alltså vad är det som sätter igång, vad brukar sätta igång de här beteendena och vad händer efter, det vill säga vad får barnet eller ungdomen i det här fallet ut av sina beteenden. Kanske att man får någonting man vill ha eller att man slipper ifrån något krav eller att man slipper göra tråkiga saker, lite som vi pratade om innan. Om jag skulle liksom träffa en 3-åring med... Dels är ju beteendeproblemen ofta inte lika allvarliga, men även 3-åringar kan ju ha beteendeproblem. För det första så är det ganska vanligt hos 3-åringar. Så att man behöver liksom inte tänka att det är kopplat till funktionsnedsättningen, utan 3-åringar är liksom ofta ganska dåliga på att uttrycka sig och hantera frustration. Så det är liksom inte ovanligt med liksom utbrott. Men om jag vet att det här är ett barn med autism och kanske inte talat språk, så skulle jag nog inte ens lägga så himla mycket krut på beteendeproblemen, utan jag skulle direkt fundera på vad behöver jag fylla på. Att man mycket mer direkt går in och börjar titta på färdighetsbrister. Börja med liksom att hjälpa kanske föräldrar och förskolepersonal att utveckla liksom hur man kan jobba med färdighetsträning. Så att där skulle jag säga att den stora skillnaden är att har du en liksom ungdom eller vuxen, då måste du göra analysen på överskotten, på beteendeproblem. Medan med ett litet barn så skulle jag inte lägga tid på det, utan jag skulle direkt köra igång. Därför att vi vet ungefär vad unga behöver lära sig. Och då öser vi på med det. Och med mycket fokus på kommunikation, följsamhet och frustrationstolerans.
Hur går själva träningen till då? För det är ju inte du som gör den med alla som du träffar eller liksom får höra om. Utan hur gör man rent praktiskt?
Alltså, den behöver ju liksom utföras av de som finns nära barnet. Om vi nu pratar om små barn, men även om vi pratar om äldre barn. Så även om jag skulle kunna träffa det här barnet en timme i veckan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så räcker ju inte det. Det räcker ingenstans. Utan ofta bör man se till, på samma sätt som alla andra barn, de har ju liksom träningstid all sin vakna tid. Barn lär sig hela sin vakna tid i samspel med andra. Föräldrar och förskolepersonal tränar barnen, fast det är ingen som skulle kalla det för det. Utan vi försätter barn i inlärningssituationer i det vanliga samspelet. Och så lär sig barnen och vi vuxna är med och liksom formar fram olika färdigheter. Med barn med inlärningssvårigheter, då behöver vi göra det här mycket mer systematiskt. Vi behöver ofta bryta ner färdigheterna i mindre delar. Vi behöver ofta ha koll på exakt vad är det vi tränar. Liksom, vi kanske tränar kommunikation för sig, vi tränar samspel för sig. Vi behöver liksom dela upp det. Medan med ett normalutvecklat barn så tränar vi kommunikation och lek och samspel och frustrationstolerans. Allt i en enda röra. Och det funkar. Eftersom de flesta unga lär sig ganska bra. Men ju större inlärningssvårigheter, desto mer behöver du liksom bryta ner och dela upp och ta i små steg. Och veta vad du gör. Och det är väl där man kommer in då som psykolog eller annan beteendeinriktad handledare. Att hjälpa till och strukturera de här inlärningsprogrammen. Både i vilken ordning är det lämpligt att lära sig saker. Vilken takt och hur rent konkret ska man faktiskt utföra den här träningen. En del saker behöver man lära sig i en väldigt skräddarsydd, strukturerad inlärningssituation som är väldigt skiljer sig ganska mycket från den naturliga miljön.
Medan kan du ge ett exempel?
Ja, men det kan till exempel handla om att säga att vi har ett barn som inte har något talat språk och vi tänker att vi kan ersätta det med bildkommunikation. Det vill säga att jag kan använda bilder att be om. Jag vill ha kex, jag vill ha frukt, jag vill ha saft. Men normalutvecklade barn, då lär vi ju det här liksom, språket och kommunikationen i det naturliga samspelet. Medan med ett barn med autism kanske vi då skulle behöva ha ett litet rum med ett litet bord och vi plockar fram exakt det material som vi ska jobba med. Vi behöver förbereda bilder, vi behöver se till så att vi kan träna många gånger utan att få bli störda. Det kan se väldigt konstgjort ut.
Det låter lite som att det mer blir som en liten lektion snarare än det här vanliga som man gör på något sätt när barnet springer förbi. Liksom.
Ja, alltså man skulle egentligen kunna jämföra det med om du ska ta körkort, då får du inte åka ut på motorvägen första gången. Utan du får sätta dig i bilen, i en bil med dubbelkommando. Du får öva på att liksom, gas och koppling, lägga i växel. Du får kanske köra på en parkeringsplats i 20 km i timmen för att lära dig att överhuvudtaget hantera bilen. Alltså det är en väldigt konstgjord inlärningssituation. Och alla vet ju att det är inte där man ska köra. För det vore ganska meningslöst att ta körkort för att köra på en parkeringsplats. Och på samma sätt att liksom ha träning i ett färdighetsträning i ett litet rum. Det är ju parkeringsplatsen där vi liksom övningskör. Men alla vet ju att det inte är där det ska stanna. Utan sen måste vi så fort det går ta ut de här färdigheterna i verkligheten. Om jag har liksom med bilder lärt mig att kunna be om frukt och saft. Ja, men då ska jag kunna göra det sen ute i köket och kanske på avdelningen på förskolan och så vidare. Men det steget är inte helt enkelt. Och jag tänker det är samma sak också när man går i körskolan från att köra på parkeringsplatsen till att man sen ska kunna få sitt körkort och köra självständigt. Så är det ju massa steg däremellan som liksom tar olika lång tid för olika människor. Men de är liksom gradvis ökad svårighetsgrad och mindre hjälp ifrån körskolläraren. Och på när samma sätt lägger man upp det.
Och när du föreslår de här stegen, är det då baserat på att du har träffat många barn med de här svårigheterna? Eller för att det faktiskt finns forskning på, så här är det bra att göra i den här ordningen och de här stegen?
Alltså det handlar ju dels om att man har en klinisk erfarenhet. Att man har liksom varit med om det här med många barn. Men samtidigt så bygger ju själva innehållet i de här programmen, det är ju ingenting annat än vad normalutvecklade barn går igenom. Alltså det bygger ju på vanlig utvecklingspsykologi. Sen kan den se lite, även för normalutvecklade barn så kommer saker i lite olika ordning och olika takt. Men till exempel att man behöver lära sig att lära innan man kan lära sig innehållet i olika saker. Det vill säga att man behöver lära sig att kunna medverka och samspela med vuxna. Man behöver kunna lära sig att lyssna på och följa instruktioner. Man behöver kanske lära sig att kunna imitera. Innan man kan liksom använda de färdigheterna till att lära mera komplexa färdigheter sen. Så att liksom man går ju från ganska enkla till mera komplexa färdigheter. Men sen handlar det också mycket om vad är viktigt för de vuxna runt det här barnet. Vad skulle barnet behöva kunna i förskolan för att vara med på vissa aktiviteter? Vad känns viktigt för föräldrarna? Ja, men det väger man ju in också. Och ibland säger att ja, men superbra, då kör vi på det. För det är viktigt för er. Eller så får jag ibland säga att ja, fast vi skulle behöva göra det här och det här först. För det där som du skulle vilja jobba med, det är lite för komplext just nu. Så det är en avvägning där. Och det är ju också så att de här programmen, det är ju inte manualer som liksom går från A till Ö. Utan det är ju ett, vad ska man säga, antal procedurer, ett sätt att jobba, ett sätt att tänka kring färdigheter. Men som sen liksom anpassas utifrån det enskilda barnets svårigheter. Och det är ju jättestor skillnad med ett barn. Jag tänker, det kan ju vara ett barn som har en ganska grav utvecklingsstörning, inget talat språk. Men du kan också ha ett barn som i princip alltså leker med andra barn men har svårt med finliret i det sociala samspelet. Det är ju helt olika saker att jobba med.
Men båda de problemen skulle man kunna bemöta med den här metoden?
Ja, absolut. Mm.
Men det låter ju som också då att om man tänker sig små barn med, som du säger, vi vet ungefär vad små barn behöver lära sig. Jämfört med då en 16-åring som är kanske aggressiv, utagerande i skolmiljön. Där låter det som, och du var inne på det att man måste göra analysen. För där låter det som att det inte är lika för alla. Utan där måste man liksom verkligen individualisera ännu mer. Vad behöver man göra med det här barnet för att det ska kunna lära sig det som behövs?
Ja, alltså, du behöver individualisera både utifrån det enskilda barnet. Och det är klart att har du en 16-åring med liksom svåra självskadebeteenden eller utagerande beteenden, då har ju sannolikt den 16-åringen också ett ganska svår funktionsnedsättning många gånger. Så att den måste man ju ta hänsyn till. Och jag tror att ofta blir det så att jobbar man med äldre barn, då blir det mycket tydligare fokus på att hitta färdigheter som kan ersätta problembeteendena. Alltså det blir mycket mer direkt på kärnan i liksom beteendeproblemen. Medan med ett litet barn då jobbar vi mycket mer brett på att lära massa olika färdigheter. Mer liksom det som barn lär sig när de är små. Så det är det ena liksom, att ta hänsyn till det enskilda barnet. Det andra är att du måste ta mycket mer hänsyn till omgivningen och vilka förmågor och resurser och liksom praktiska möjligheter det finns att jobba med omgivningen. Vilka resurser och ork har föräldrarna om det finns, om det liksom fortfarande är ett barn som bor hemma. Många gånger är föräldrarna ganska tröttkörda om de har ett barn med beteendeproblem. Vilken erfarenhet och kunskap har man på skolan för att jobba med färdighetsträning? Ibland så kan man se utifrån alltså mina kunskaper om vad barn kan lära sig vad man skulle behöva jobba med. Och sen får man anpassa det till men vad är möjligt att få till med de resurserna som finns i den här verksamheten. Eller hur mycket handledningstid man kan få till. Och ibland kanske det till och med är så att man kan bara som psykolog utifrån komma och beskriva att det här skulle behöva göras. Men det krävs det här och det här och det här. Och innan de resurserna är på plats så är det svårt att göra så himla mycket.
Är det framförallt skolor och då boenden som kontaktar dig? Eller kan föräldrar själva kontakta dig och säga att vårt barn har de här problemen, du vill ha det här?
Jag jobbar just nu inte med föräldrar och liksom direkt med klienter så, utan jag jobbar huvudsakligen mot skola och huvudsakligen genom att handleda andra, alltså skolpsykologer, habiliteringspersonal. Också med på mer liksom övergripande organisationsnivå att skapa främjande och förebyggande miljö, liksom använda det här förhållningssättet till att liksom bygga miljöer och organisationer som lite grann kan förebygga beteendeproblem. Så det är där jag jobbar just nu.
Men om man är förälder då och lyssnar?
Ja, då tänker jag nog att habiliteringen, om man har ett barn med liksom som är inskrivet i habiliteringen. Många habiliteringsverksamheter kan ju de här metoderna och förhållningssättet. Ofta kallas det för tillämpad beteendeanalys. Men tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd är i stort sett samma sak.
Det är bara olika namn.
Ja, precis. Har man ett barn till exempel som inte har rätt till habilitering, det är svårare, men jag tänker att det finns ju vissa inom barn- och ungdomspsykiatrin som har mer beteendeinriktade kompetens. Men det är inte helt enkelt att liksom få den här liksom färdighetsträningen. Men det ökar och det är fler och fler, framförallt inom habiliteringen, som bygger upp den här kompetensen i sina verksamheter. Både för barn och inom ungdoms- och vuxenområdet.
Det låter ju hoppfullt.
Ja, absolut. Det går inte riktigt i den takt som jag skulle önska. Men
men det går framåt.
Mm.
Vi behöver sätta punkt för idag. Är det något mer som du vill säga innan vi avslutar?
Nej, jag tänker att det jag skulle vilja säga är att nu har vi pratat om det här på individnivå. Men det är också ett väldigt intressant fält när det gäller positivt beteendestöd, när det gäller att ta de här kunskaperna, hur vi jobbar med beteendeproblem, och använda dem i förebyggande syfte. Alltså att man kan jobba med till exempel att en hel skolorganisation, en hel skola. Om vi vet hur vi kan minska förekomsten av beteendeproblem hos personer som har svårigheter, hur kan vi jobba för att förebygga dem? Kan vi använda samma tänk för att bygga en liksom lärmiljö som främjar utvecklandet av adaptiva färdigheter och minskar risken för beteendeproblem? Så det är ju ett område som har vuxit och sakta växer och har kommit till Sverige som jag tror jättemycket på. Därför att vi bästa sättet att hantera beteendeproblem är ju egentligen innan de har kommit. Se till att beteendeproblemen inte uppstår. Och vi vet ganska mycket om hur vi skapar den typen av inlärningsmiljöer som främjar följsamhet, som främjar liksom frustrationstolerans. Och det handlar väldigt mycket om att vi vuxna behöver ändra våra beteenden och vårt förhållningssätt för att stötta ungarna i att utveckla schyssta beteenden, schyssta färdigheter.
Du, om man vill läsa mer om det här, du har ju själv skrivit böcker som heter?
Den första som är ganska akademisk och teoretisk heter Beteendestöd i vardagen. Så att är man intresserad av liksom på en mer teoretisk fördjupad nivå så är det den. Och sen har jag skrivit en som heter Positivt beteendestöd i omsorg och skola, en introduktion, som är lite tunnare, lite mer lättillgänglig. Så de finns absolut. Sen kan jag också rekommendera, jag vet egentligen bara en bok till på svenska om positivt beteendestöd, och som heter Från beteendeproblem till livskvalitet av Camilla Kallenbäck och Marie Grafström. Och den handlar väldigt mycket om PBS just kopplat till personer med svåra funktionsnedsättningar och beteendeproblem.
Mm.
Sen är det mesta som finns om PBS på engelska.
Finns det någon hemsida som man skulle kunna tipsa våra lyssnare om eller så?
Är man intresserad av det här mer skolövergripande, alltså på organisationsnivå, så finns det något som heter pbis.org, tror jag att det är.
Alltså positivt beteendestöd i skolan?
.org. Positive eller? Behavior Intervention, PBIS. Positive Behavior Intervention and Support.
Det är en amerikansk sajt.
Ja. Och där finns mycket material om man är lite mer specialintresserad. För föräldrar, nej, där kommer jag inte på så mycket mer.
Det finns också lite utvecklingspotential då.
Ja, det finns absolut.
Peter, stort tack för att du var med oss idag. Jag lägger länkar till dina böcker i anslutning till det här avsnittet. Och så kan ni som vill följa dem och läsa vidare. Tack till er som har lyssnat också. Ett nytt avsnitt kommer snart. Tills vi hörs igen så kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd. Hej då!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.